Ja, då ska vi se. Ja, där är jag och där är ni. Och vi ska då ta och fortsätta vår vandring genom missionsbefallningen. Och vi läser det igen. Matteus 28 från vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er, och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Mäktiga ord. Och vi har lyft fram nu, vi har vandrat genom missionsbefallningen. Talat om att detta med lärjunge, det är ett grekiskt ord som betyder en som vill vara som Jesus. Och det var ingenting de tog sig egen kraft, det var den heliga ande i dem. Som hade gett dem en starkare och starkare längtan och drivkraft att vara som Jesus. Vi sa att de befann sig inte i Galileen för att det var deras egen checka idé. Utan de befann sig där för att Jesus hade befallt dem att gå dit. Alltså lydnad. Ett ord som kan lösa ut av nåd. En stor välsignelse i vårt liv när vi själva väljer att gå i lydnad. Och så talade vi om att Galileen var den minst exotiska platsen i universum för lärjungarna. Eftersom det var deras vardag. Det var där de var uppvuxna. Det var det som var hemma för dem. På samma sätt så är missionsbefallningens absoluta centralort för dig och mig vår hemort. Vår lokala församling, våra vänner, våra nära och kära, våra släktingar, de människor vi möter på vår vardag, vid busshållplatsen, på arbetsplatsen, var du än är. Det är det Jesus fångar in genom att tala ut missionsbefallningen just när de befinner sig i Galileen. Och så gick vi vidare och talade om att det var ett berg, eller snarare kulle. Det grekiska ordet betyder båda. Och just att de stod på ett berg, på en kulle, när de fick ta emot missionsbefallningen. Vi sa att ett berg eller en kulle i Bibeln står för mötesplats mellan människa och Gud. Och vår givna mötesplats sedan 2000 år, där vi möter Gud i vår vardag, där du kan stiga upp på ditt berg varje dag, det är Bibeln, det är bönen, det är brödra och systergemenskapen och brödsbrytelsen, gudstjänsten. Jag sa ju eftermiddags att jag kommer hit och jobbar för Oas, en förnyelserörelse. Och det är väldigt pinsamt, för jag har ingenting nytt att komma med. Utan det är precis samma källor som vi har haft i 2000 år. Det är samma bibel, det är samma bön, samma kristna gemenskap. Sen gör den heliga ande det nytt varje dag. Halleluja. Men det är samma eviga källor. Texten den fortsätter och talar om att när de fick se honom så tillbad de honom. Vilket ju var helt logiskt. De hade redan mött honom, den uppståndne, minst två gånger. Och nu tillber de honom. Och så stod det: men några tvivlade. Och där lyfte jag fram att ordet några finns ju inte i grekiskan. Utan i grekiska står det att de tvivlar hela bunten. Och då lyfte jag fram tanken att jag tror inte de tvivlade denna gång på Jesus. Jag tror de tvivlade på, ni kommer ihåg säkert, sig själva. Det var där skon klämde. Det var där taggen satt. De visste att de alla hade övergett Jesus. De hade lovat runt och hållit tunt. Inte bara Petrus, utan alla apostlarna. Och därför sa jag ju att om du tvivlar på dig själv, om du har stunder och du tycker att du själv är allt för syndig, allt för vanlig, allt för futtig, allt för grå, allt för feg, misslyckas allt för ofta i ditt liv, så säger jag bara: välkommen i missionsbefallningsklubben. Då är det precis exakt där apostlarna var. Så det är liksom perfekt dragläge då.
Och så fortsätter det med att då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och jag lyfter fram varför därför. Alltså varför ska vi gå ut? Vad är fundamentet för missionsbefallningen? Jag har sagt det flera gånger. Så ofta gör vi baklänges och tänker fel. Där vi tänker att missionsbefallningen, då gäller det att verkligen skärpa sig. Liksom fundamentet är vår duktighet. Men det är precis tvärtom. Varför därför? Jesus säger inte: gå ut och gör alla folk till lärjungar, för nu får ni kämpa på. Han säger: gå ut och gör alla folk till lärjungar, för jag har all makt i himlen. Och så försäkrar han också på jorden. Så att vi ska förstå att det gäller även Sverige, världens mest sekulariserade land anno 2018. Han har makt överallt. Då har jag lyft fram lite grann detta med att han har all makt. Och sagt flera gånger redan denna dag. Det är ganska mycket det. Det är ganska mycket makt. Typ all. Och nu vet vi att det är sant. Jag menar, varenda en av oss skulle direkt säga amen till det. Men vi lever ofta som att det här inte är sant. Vi tänker ofta som att det här inte är sant. Utan vi tänker all makt över alla andra utom mig. Eller all makt över mig utom när jag är på dåligt humör. Eller så vidare. Och där lyfter jag fram ett par exempel på att Jesus har all makt. All makt över döden. Han har besegrat döden. Vi behöver inte vara rädda för döden om vi hör till Jesus. Så därför behöver vi inte spendera massa tid och energi på rädsla för det. Kan vi släppa det? Får vi massa extra kraft? Att han har all makt i en livskris. Miljoner är de kristna som upptäckt att Jesus är som närmast när man är som djupast ner i den mörka dalen. Personligen så har jag haft ett antal livskriser. Jag delar dem än. Du har säkert också haft dina mörka dalar. Och det Jesus vill tala ut är att han har all makt också där. Ibland ser vi det inte. Ibland känns det inte så. Absolut. Men det är sant ändå. Och det underbara är att Jesus ska komma när som helst. Och visa oss vägen upp ur den här dalen. Och så talar jag också om all makt över förlåtelsen. Att Jesus vill ge oss sin förlåtelse varje dag. Varje dag. Vi lever av nåd. Vi lever inte i ljuset av vad vi ska göra för Gud. Utan vi lever i ljuset av vad Gud har gjort för oss när han dog för oss på ett kors av trä. Är inte det nästan halleluja? Det är gränsfall, men nära. Att vi varje dag får ta emot Jesu förlåtelse. Hur mycket vi än syndar det går, så får vi ta emot Jesu förlåtelse idag och leva av nåd. Jag tycker det är ett rätt schysst deal ändå. Får man väl ändå säga. Och sen fortsatte jag. Och det var då mötet här inne verkligen lyfte. När jag sa att Jesus säger gå därför ut. Och på grekiskan så kan man översätta till engelska going out. Alltså gåendes ut. Och jag sa, kommer ni ihåg kanske, att Jesus använder en particip som en imperativ. Jag kommer ihåg att alla blev så glada just då. Kanske inte, men det finns faktiskt en liten poäng här. Jesus säger alltså inte gå ut i alla folk till lärjungar. Ungefär som att du får ett uppdrag. Jag är din arbetsgivare. Nu får du faktiskt jobba på här en stund. Och sen kan du kvittera in hos mig och vidare en liten stund. Utan han säger going out. Gåendes ut. Som att det finns ett flöde som är konstant. Som aldrig stannar. Som aldrig upphör. Och som flödar från Guds tron. Och därför läste jag från Uppenbarelseboken 22. Johannes vision från himlen. När han i himlen ser att från tronen utgår det en ström av livets vatten. Och det är ett ständigt utgående flöde. Och det flödet, mina vänner, finns här. Och för att koppla an till det läste jag Johannes 7 från vers 37. Där Jesus säger: till dig som törstar, säger Jesus, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans eller hennes innersta ska det flöda strömmar av levande vatten. Så det jag sa på slutet innan vi tog vårt fika, visst var det gott fika? Vi kan väl ge en applåd till fikapersonalen. Tack för det. Vilka ni än är, jag vet inte riktigt var ni sitter, men väldigt gott var det. Det jag sa precis innan fikat är alltså att Ska missionsbefallningen omsättas i våra liv? Ska vi liksom komma in i det flödet? så handlar det först och främst om att själv slänga oss i plurret. Jag tycker det är härligt att se barn. Barn är inte perfekta, det vet vi alla. Jag har tre. Men barn när de är lite yngre, de är rätt sköna, va? För de är spontana. De är inte så där civiliserade och lite försiktiga som vi lärt oss bli. Och jag menar, en varm dag när barn ser ett hav eller en härlig pool, vad gör de då? De slänger sig i vattnet, eller hur? De bara slänger sig och hoppar runt som små korkar där i vattnet. Men det är liksom omedelbart. Och det är den bilden Jesus vill ge dig och mig och kalla oss att vara som barn. Att vi får med vår törst varje dag slänga oss i plurret. Där då vi kommer in i det här flödet. Och då säger Jesus att om vi slänger oss i strömmen, vilket är det mest underbara vi kan göra för oss själva. Det är då vår törst mättas. Bara då. När vi gör det, då sker ett mirakel. Att plötsligt så börjar levande strömmar utgå från oss till andra. Jag höll på att säga knappt utan att man anstränger sig. Sen kan det innebära jobb, absolut. Men själva initialbubblet, det kommer liksom när vi bara är där. Och med det här nu lite som bakgrund då. Så tänkte jag, inte så länge, jag behöver åka vidare. Jag har stoppat in den här dagen lite extra och imorgon tidigt ska jag befinna mig nere i Skåne. Jag ska inte hålla på så länge, men lite grann skulle jag bara vilja dela med dig. Att det här då som Jesus talar om, gå därför ut, alltså gåendes ut, gör alla folk till lärjungar. Hur många folk var det? Alla folk. Alltså vi kan inte få alla att komma till tro på Jesus. Vi kan inte faktiskt i egen kraft få en enda att komma till tro på Jesus. Det är ju bara den heliga ande genom oss. Men jag tycker det är härligt att han säger alla folk. Det är härligt offensivt. Det innebär ju någonstans att vi kan liksom inte räkna ut någon som vi möter. Att den plötsligt skulle vara utanför missionsbefallningsplanen. Och då tänkte jag bara lite kort fundera över ett par olika sätt som jag tror att ett par olika sätt som Gud verkar på när vi slänger oss ner i strömmen. Och nummer ett som jag vill tala lite om, och jag fick det till mig när jag satt här på fikat, så kanske är det till någon. Nummer ett, det är att Gud ger oss visioner. Han ger oss visioner. Jesus talar om det själv. Han säger att hans rike är som ett korn. Har du läst det? Som en sån här senapskorn, senapsfrö. Det planteras i oss. Men om det får växa upp så blir det ett stort träd. Och jag tänker att den helige ande älskar att plantera levande visioner i våra hjärtan. Jag har redan berättat om Sebbe Staxet. Som jag umgås med en hel del. Och han har ju en tältmöteskampanj på gång. Med tält, med 4-5 tusen platser. Helt omöjligt egentligen. Med svensk måttmätt ska man säga att det där är fullkomligt vansinne. För det första är tält helt ute. För det andra ska man ha tält med 400 platser, är okej. Men ett tält med 4 tusen, alltså det är ju vansinne. Och hur ska det gå? Hur ska liksom man få pengar till något sånt här? Och hur ska det gå rent praktiskt? Och massa sådana grejer. Och så berättade jag för en del av er att jag satt och läste Jesaja 54 en förmiddag. Och så ringer Sebbe och så säger han, vi har fått visioner om ett tält. Och vi har läst Jesaja 54, precis den texten jag läser. Och när han talar om detta så blir inte jag trött. Och jag känner inte fast jag säger ah. Utan jag blir pigg och känner att här är det någonting, det är en levande vision. Det här med levande visioner i missionsbefallningsströmmen, det tror jag är någonting som ligger på Guds hjärta för vårt land i den här tiden. Och det handlar väldigt mycket om i vårt Galileen. En tjej som, jag var skolpräst i Göteborg. Och en tjej, Maria, hon var 16 år gammal. Hon kom till mig en dag. Hon hade fått en vision från Gud. Hon sa inte just så, men det var vad det var. Hon hade hoppat ner i strömmen, varit med på något kristet läger, blivit fylld med den helige ande. Och så hade hon fått en vision. Och visionen hon hade fått, det var att hon skulle nå ut med evangeliet på sitt gymnasium. Hennes gymnasium, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, har 2500 elever. Och hon var en liten, blyg, 16-årig tjej. Och så står hon framför mig och berättar om den visionen. Och hon är inte ledsen. Hon ser inte bedrövad ut. Hon ser inte liksom ut som att Gud är en tuff arbetsgivare och ja. Som prästen Bengt Pleijel säger, det finns så många suckianer i Guds rike. Men det var ingen suckian som stod framför mig. Utan ni vet, andens frukt är kärlek, glädje, frid. Hon var fylld av glädje. Det var liksom, det fanns någonting där, va? Så jag kände ju någonstans att wow, det är någonting här. Men jag tänkte för mycket med inte riktigt i tro. Så att, jaha, sa jag, du har fått, jaha, det låter spännande. Och så frågade jag henne, hur många är ni? Och då sa hon, det är bara jag, sa hon. Ja, tänkte jag, okej. Okay. Och så fortsatte hon. Hon lyssnade liksom inte på mitt tvivel. Utan så, ja, och så har Gud sagt att jag ska gå till rektorn. Och så ska jag be att få ett rum. Och tecknet från Gud att det här är från honom är att han ska ge mig ett rum. Och där ska jag be. Gud har sagt åt mig, sa hon, jag ska be varje onsdag 7:30-8. Ni vet, Gud är inte orimlig. Och Gud är väldigt praktisk, jag märkte med mig. Han är väldigt faktisk. Alltså, han kommer inte bara med något diffust, jaha, sådär. Och sen släpper vi det. Utan Gud, när han ger oss visioner, en vision åtföljs av en konkretion. Titta på Noah. Noah fick reda på av Gud att hela mänskligheten håller på att gå pipsvängen. Alltså det är verkligen allvarligt. Men så säger Gud till Noah, jag ska använda dig för att rädda mänskligheten. Det är fantastiskt. Man kan göra stråkarna spela i bakgrunden. Underbart. Och sen säger Gud, bygg en båt. Och liksom han är väldigt konkret. Konkreta mått, konkreta material. Har du läst det i första Mosebok 6? Hur praktisk Gud är. Hur exakt Gud är. Och jag menar, Gud hade ju kunnat sänka ner från himlen liksom. Den himmelska arken med lite änglar och neonlampor. Det vore rätt så coolt, eller hur? Nej, på den tiden hade de inte neonlampor. Så det hade väckt en viss effekt, tror jag, om det hade varit det. Eller hur? Så hade ju Gud kunnat göra och så kunde han göra med det. Men han gör inte det oftast. Utan oftast är det vi som får liksom ut och göra konkretionen. För att då dras vi in i Guds verk. Och det är det han är ute efter hela tiden. Först och främst att vi ska växa i vår relation till Jesus. Så, Maria hade fått en konkretion. Och hon gick till rektorn. Hon fick rummet. Och sen bad hon en hel hösttermin. 7:30-8:00 varje onsdag morgon på skolan. Jag tror idag att Gud längtar efter att kristna bröder och systrar i vårt land ska börja fråga Gud efter visioner för sin arbetsplats, för sin skola. Eller om du är pensionär där du är i din så kallade pensionärstillvaro, som ju, du vet, det finns ingen pensionsålder i Guds rike, utan där du är kallad att vara i din vardag. Jag tror Gud längtar efter att vi kristna ska börja koppla med varandra där ute. Inte bara här inne. Det är underbart att vi är här. Halleluja. Liksom. Förnyelsedag. Här inne. Bygger upp varandra. Och folk kan komma in. Och mega bra. Men även där ute. Så hon började be på sin skola. För sin skola. Ja, hela höstterminen gick. Efter höstterminen. Hur många var i gruppen? En. Hon var glad. Jag var knäckt. Jag liksom inte fattar om hon fått en vision från Gud. Alldeles trög press så. Så jag skäms för det här. Under jullovet hoppades jag att hon skulle lägga ner sin grupp. Snygg präst. Och så ringer hon mig i början på vårterminen. Och hon är lika glad. Ofattbar, men hon är lika glad. Så jag säger, hej Hans. Ja, hej, säger jag. Du, nu börjar jag min grupp igen. Jaha, säger jag. Hur många är ni? Ja, det är bara jag. Ja, okej, okay, så. Och jag skickade dit en volontär som bad med mig. Hon fick det här två eller tre tillsammans med Jesus och pratade om. Så jag skickade dit en volontär varje gång. I vilket fall. Jag tänkte, åh hjälp, hon kommer bli knäckt och hon kommer bli bränd. Och, så. Men det var uppenbart att hon bara fortsatte. Hon struntade i mitt tvivel. Framåt påsk, när det hade gått 9 månader. Känns den tiden igen? 9 månader. Annat. Ni vet. 9 månader. Ganska klassisk tid. Så. Ja, då knackade på dörren. Och så öppnade hon dörren. Utanför stod det 16 eller 17 elever. De var kristna. De tillhörde musikprogrammet. Och de hade hört talas om att det fanns en kristen grupp. Och de undrade om de kunde få vara med. Hon sa att det gick bra. Så den dagen var en rätt bra procentuell ökning på den här gruppen. Kan man säga. När hon gick i tvåan var de 30. Här har du det. Vision, konkretion, uthållig väntan, alltså gå i lydnad. Och sen kommer deluppfyllelse. Och så kommer större uppfyllelse och ännu större uppfyllelse. Så gruppen var nu 30. Och då, när hon gick tvåan, så upplevde de hur den helige ande gav dem att året efter skulle de få komma ut till klasserna på gymnasiet. Så de gick till rektorn, frågade om tillstånd. De fick tillstånd. De beställde hem en väldigt fräsch tidning om kristen tro. Och när hon gick i trean så var den kristna skolgruppen ute till i princip varenda klass på Hvitfeldtska gymnasiet. Och de vittnade om sin kristna tro. Ni ser. Ett annat exempel. En man som heter Patrik, som heter han väl. Jag är så dålig med namn så det är katastrofalt. Han jobbar som ingenjör på LM Ericsson heter det. Vid Göta älv. Sådana high-tech-företag, ni vet, mobiltelefoner och massa avancerad teknik som inte jag förstår. I vilket fall, han då höll på, var kristen och jobbade där och så bara fick han en vision från Gud. Det kom det här senapsfröet som jag upplever att Gud vill dela ut här ikväll till de som vill ta emot. Antingen återuppliva en vision du har haft som har legat i träda som Gud vill väcka upp igen eller ge dig en helt ny vision. I vilket fall, han bara upplevde det kom någonting till honom. Ah, vänta. Jesus vill på något sätt göra något på min arbetsplats. Ha, ni vet, vision. Och sen kommer en konkretion. Och man kan lägga till med den här konkretionen. Att första konkretionen är liksom på den här nivån, ni vet, den ringa begynnelsen. Det är liksom inte något stort och flashigt ofta, utan oftast börjar det i det lilla. Och det han fick till sig, det var att han skulle fråga, han kände några till som var kristna. Han skulle fråga dem om de ville äta lunch med honom en gång i veckan. Så han frågade dem och de gick med på det. Så åt de lunch en gång i veckan. Gjorde det ett par veckor. Och sen efter ett tag sa han så här. Vet, vi har en timmes lunch och vi äter lunch en gång i veckan. Och det är ju väldigt härligt så. Men jag tänker så här. Ska vi äta lite snabbare? Och så ber vi för företaget under en halvtimme. Så vi äter lunch en halvtimme och så ber vi en halvtimme. Ja, det var de andra med på. Och då hade vips bildats vad då? Jo, Ericssons kristna grupp. EKG. Eller? Perfekt. Okej, så har vi det här med vision och så har vi det här med konkretion och uthållig väntan. Och som jag sa, visionen växer. För nu så fick de till sig att men Gud vill ju också nå våra kollegor. Så bara, men vi skulle kunna bjuda hit folk och ha föredrag. Direkt efter arbetsdagens slut, klockan 6. Så jag var en av de första som fick komma. Då har de satt upp papper, posters över hela företaget. Typ 1500 anställda tror jag. Att jag ska ha ett föredrag om Jesus. Och så kommer dagen det. Och ja, alla kom inte. Nej, men det kom faktiskt en hel del som inte var med i gruppen. Det kom en hel del som inte var troende som kom och var med på den här kvällen. Och vi hade jättetrevlig mingel innan. Jättefräscht att få prata om Jesus inför ett sånt auditorium. Och diskussioner och lite grejer efteråt. Lite senare så fick Patrik då ett tilltal från Gud att de skulle beställa hem biblar. De skulle dela ut biblar till sina kollegor. Okej, okay. Han tänkte beställa hem sådär pocketbibeln, ni vet, men har lite vittnesbörd och delar av bibeln så. Och så tänkte han, okej, vi beställer hem 30 biblar. Men då kände han att det skavde ju. Nej, det var Gud ville mer. Ja, tänkte han, 50 biblar. Nej, Gud var inte nöjd. Ja, 100 biblar, tänkte han. Nej, det var inte bra det heller. Till slut så tror jag han beställde hem 700 biblar. Han tänkte, det här är ju fullkomligt galet. Men han kände den helige ande, han hade inte frid över mindre. Och så kom dagen det. Han och hans kollegor tar med sig dessa biblar ner till entrén. Ni vet, sekulariserade Sverige, mitt i storstan i Göteborg. High-tech, tekniker, ingenjörer. Inte direkt den gruppen vi brukar säga är mest intresserade av kristen tro. Och så skulle de dela ut biblar. Och han erkänner att han verkligen tvivlade på vägen ner. Om någon skulle vilja ha en bibel. Mina vänner, på 30 minuter delar de ut 550 biblar. Så kommer inte att säga att det inte finns en hunger efter Guds ord här ute. Så, det jag tänker här är att Gud kan ge dig en vision. Men det kan också vara så att Gud liksom låter dig koppla in i någon annans vision. Och ni vet, vi är menade i Kristi kropp att fungera som ett fotbollslag. Eller som en orkester. Där alla inte har samma instrument. Utan poängen med nådegåvorna är att vi är olika. Och vi har en obehaglig tendens att tycka att vissa saker är viktigare än andra. Men så är det inte Guds rike. Så Det viktiga någonstans det är att du ställer frågan till Jesus. Vad vill du att jag ska göra? Kanske ska du vara del av någon annans vision. Allting är lika. Jag brukar tänka på det när jag kommer in här. Mötesvärdar som står här och tar emot. Vad vore dagen utan det? Ni som leder sång och psalm har redan gett mig oerhört mycket idag. Vad vore dagen utan det? De som ordnar fika, vad vore dagen utan det? Är ni med? Allt är lika viktigt. Vi samspelar tillsammans. Det viktiga är liksom att fundera på vad är din nådegåva? Vad är din plats i laget? Och att göra det med full frenesi. Det tror jag är otroligt viktigt att förstå, att man är del av en stor vision. Det är lite grann som de här två man frågade, ni vet, som är på att bygga inne i en kyrka. Den har du säkert hört. Det var två olika som stod och byggde på varsin pelare så här. Så ställer man frågan till den första, vad gör du för någonting? Han säger, jag håller på att bygga en pelare här. Så ställer man frågan till den andra, vad gör du? Den andra säger, jag bygger en katedral. Är ni med? Alltså vi är alla med och bygger på Guds tempel. Det viktiga är inte var du bygger. Det viktiga är att du bygger. Du mår bra av att vara igång i nådegåvor. Full respekt för att Gud ibland kallar oss åt sidan. Liksom, det är fine. Men generellt sett så mår vi bra av att vara igång med någonting för Guds rike. Det är bra vår relation med Jesus. Så var det med det. Så. Alltså. Det första jag ville beröra här kort, det var att Gud kan ge visioner. Jag tror han vill göra det ikväll. Det har att göra med din vardagsmiljö. Det har att göra med dina nådegåvor. Blir du trött när du tänker på det, släpp det. Det är oftast inte det som är ett tecken på att Gud vill. Men känner du att det kommer en glädje, att det liksom kvillrar till. Då kan det mycket väl vara den heliga ande som kallar dig, vare sig du är 99 eller 9 år gammal, att kliva in i en vision. Och sen då, nummer 2. Det andra jag vill beröra när det gäller det här. Visioner kan vi säga, det är liksom någonting vi planerar. Vi leds av Gud, absolut, men vi planerar. Det är liksom någonting långsiktigt. Vi successivt går i steg för steg. Men så har vi den andra sidan av missionsbefallningslivet. Att kasta sig i Guds ström. Jesus säger ju, den som törstar, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans eller hennes innersta ska det flöda strömmar av levande vatten. Och då tänker jag på å andra sidan. Vi har pratat om det långsiktiga och det planerade. Nu skulle jag å andra sidan vilja tala om det härligt spontana. Nämligen att jag tror Gud vill utrusta dig och mig med varsin himmelsk surfingbräda. Surfingbräda. För att vi kan inte skapa vågen. Inte en milliliter. Men vi kan i förväntan bära den himmelska surfingbräda som Gud har gett oss. Och när vågen kommer så är det bara att hänga på. Då har vi ett val. Ska vi välja att surfa med? Eller ska vi välja att spela säkert och hålla brädan för oss själva? Det är det handlar om. Alltså jag tror Gud idag vill påminna dig om att livet är spännande. Att livet faktiskt är ett stort äventyr. Mitt i kamp, absolut. Och mitt i att vi behöver förlåtelse varje dag. Ofta syndar, absolut. Men mitt i det, på nådens grund, tror jag att Jesus vill påminna dig och mig om att livet är spännande. Och Gud har massvis av saker förberedda. Och varje dag har vi ett val. Att leva med antennerna uppe. Vara beredda på att Gud kan leda oss någonstans. Eller bara spela säkert och bara köra vårt eget race. Jag och Jesus. Och många dagar så får vi ju precis det vi har tänkt. Vi har planerat, inget fel att planera. Du har din dagordning. Ingenting händer som du inte har förväntat dig. Och du gör det du ska göra. Fine. Men jag tror många här inne har upplevt samma sak som jag. Att plötsligt händer det. Har du varit med om det? Alltså ofta när det öppnar sig för Guds rike så är det någonting jag inte har planerat. Någonting som går från 0 till 1 och som bara händer liksom pang. Och det är då vi har ett beslut att fatta. Ska vi släppa ner surfingbrädan och gå med strömmen eller ska vi spela säkert? Är ni med? Ett exempel från mitt liv. Jag stannade vid trafikljus på väg hem, på tal om Galileen. Min mycket vanliga väg hem. Så var det trafikljus, det blev röd gubbe. Och jag stod där. Och när jag stod där och väntade på bilarna som for förbi, så kom det som jag upplevde en beröring av den helige ande. Väldigt stilla. Det var ingen ängel med någon skylt. Det är det oftast inte för mig. Utan väldigt stilla. Men det kom, jag kunde registrera, det här är inte för mig. Det här är ändå den helige ande. Och jag vet, jag hade bett min lilla morgonbön. Kanske läst mitt lilla bibelstudie för dag. Vad vet jag. Men liksom någonstans fanns det kanske något lite av en beredskap. Och så bara förnam jag. Det var som den helige ande. Väldigt mjuk sa så här. Knuffade mig. Inte ordens utan liksom en drickning sa. Inte vanliga vägen hem. Liksom så, nej, inte den. Utan så var det som ni vet, en magnet. Har du varit med om det någon gång? Att en hel, Gud kan liksom leda. Nej, dit ska du gå. Ja, ni vet, det var en väg hem som en oändlig trosrisk. För jag kom hem nu 5 minuter senare. Så det är ett fantastiskt stort steg i tro, eller hur? Makalöst imponerande. Ja, och jag började gå där. Och jag vet inte om du är som jag, men jag har tvivlets nådegåva. Alltså det är ingen nådegåva, men jag är en riktig surkart ibland med Jesus. Jag tror han ofta är väldigt trött på mig, att jag liksom går och gnäller. Och så ganska snart så tänkte jag att men det var bara jag. Varför går jag den här vägen? Varför går jag inte den vanliga vägen? Nu kommer jag 5 minuter senare. 5 minuter mindre och surfa på Sportbladet. Liksom. Vilket, så va. Men i vilket fall, nu hade jag börjat gå så det var lika bra att gå. Så nu gick jag den här lite andra vägen hem. Så går jag där. Så får jag syn på en man på andra sidan gatan. Muskulös man, riktig muskelknutte. Lite kortare än mig, men liksom mer muskler än jag någonsin kommer komma i närheten av. Och jag känner igen honom. Det var han som jobbade med grävskopan hemma hos mig. Det var nämligen så att vi behövde gräva om i vår trädgård. Och vi då bara anlitade ett vanligt företag. Fick hit en grävskopemaskinist. Och han behövde en nyttig idiot som hjälpte honom, och det var jag. Jag är väldigt opraktisk, jag har tummen mitt i handen. Men jag kunde ändå skyffla lite grus runt omkring. Så jag tog semester en vecka och skulle hjälpa honom. Så han och jag fick umgås. Och du vet, det är väldigt intressant det här när Gud för ihop oss med folk vi själva inte väljer att umgås med i vanliga fall. Då ska du vara väldigt uppmärksam. Det är ofta då vi tänker så här, men den här personen är så jobbig. Den här personen är inte som jag. Den här personen tycker inte som jag. Den här personen är så kantig. Men Jesus, kan jag få stöka över det här nu och gå tillbaka till mitt vanliga liv? Med de som alltid bekräftar mig. Men du vet, det kan vara så att det är precis Gud som har totat ihop er. För att han har syften. Så vi spenderade en vecka ihop. Han talade 70-80% om hundar. Och jag är inte så intresserad av hundar. Så jag försökte styra över det till det andra ämnet som jag tycker om, och det är sport. Och det fick jag, han gillar också sport. Så att 20-25% fick vi över till sport. Jag lyssnade ett tag på hundar, så fick jag liksom fotboll eller hockey. För jag gillar det bättre. Så kom jag ofta över till det. Så under veckan så hade vi många samtal, vi hade många fikaraster, lunchraster, allting. Vi satt och tjötade med varandra en hel vecka. Mycket, mycket hundar blev det. Lite sport. Och sen en gång när vi hämtade plattor. Vi skulle hämta plattor någonstans med hans pickup. Så plötsligt bara, tjong, han visste ju jag var präst. Jag hade inte prästklager på mig när jag var på, men han, jag delar ju det någonstans. Så plötsligt, 5 minuter vill han prata om Gud. När vi hämtar plattor plötsligt så liksom bröt han med hundar och sporter. Så 5 minuter, sen räckte det liksom. Sen vill jag inte ha mer av det. Men 5 minuter pratar man om Gud liksom. Det är så ofta så det fungerar. Ja, men de flesta vi möter där ute liksom är inte beredda på en undervisning om kristen tro 5 timmar på raken. Så tänker vi så här, men de bryr sig inte om Gud. Vad vet du om det? Om du umgås med dem ska du märka plötsligt den mest oväntade. Kommer man intresserad av att tala om kristen tro i rätt tid? Och då frågar om vi fortfarande, ursäkta, om vi fortfarande är där. Ja, så vi pratade 5 minuter om Gud. Sen hade jag umgås med honom en vecka och hej då, han gick och vi betalade hans räkning. Jag tänkte inte att vi skulle träffas igen. Men nu träffas vi, ett par år senare. Och ni vet, han var cool va? Mycket muskler. Gick. Men nu, när han såg mig nu, så han betedde sig helt ovanligt vad han brukar. Han sprang fram till mig och liksom tog tag i mig. Tänkte, vad har hänt? Först undrade jag om jag skulle få en tjota blängare, men jag förstod någonstans, nej det är inte det. Men alltså, han var verkligen igång. Så bara stannade han upp mig och så bara, jag måste berätta vad som hände igår, sa han. Han var helt upprörd. Ja, så vad hände igår? Jo, berättade han. Igår, dagen innan, så satt han i sin grävmaskin, grävskopa, ute på en ö i skärgården. Och hans grävskopa började glida ner för bergsväggen. Och gled ner i havet. Han sa inte det, men jag fick intrycket av att han inte kunde simma. Det är inte så vanligt faktiskt. I alla fall så verkar dörren ha varit åt fel håll. Så han glider ner under vattenytan och tänker, nu drunknar jag. Men så fastnar larvfötterna på en klipphylla. Och så blir han stående precis under vattenlinjen. Så här. Och så lyckas de få dit någon vinsch och någonting. Efter någon timme så drar de upp honom. Och han står där, han berättar det här för mig. Han är liksom helt igång. Det har ju skakat upp honom såklart. Han skulle inte vänta nu på liksom att jag har ett föredrag om 3 timmar om liksom Guds förekommande nåd. Utan det fick ju bli någonting kortare. Men det jag sa var ju någonting som gick ut på liksom att det var Gud som beskyddade igår. Liksom. Det var en ängel som stod där eller någonting. Tittade han på honom, tack sa han, och så gick han. Så alltså. Att du har antennerna uppe, att du är beredd på någonstans att i den här, när du kastar i Guds ström, när antennerna åker upp, när du går med den här surfingen, var beredd på att plötsligt så kan Gud göra någonting. Och när han gör någonting, då har du ett val. Ska du släppa ner surfingbrädan och låta vågen gå, då kan det misslyckas. Absolut, det kan gå snett. Visst kan det det. Men jag håller med en av Sveriges starkaste kristna ledare. Mycket omtalad, jag ska inte säga hans namn, men extremt omtalad. Han sa så här till mig en gång. Mycket god vän. Han sa: Hans, vet du vad jag vill ha på min gravsten? Nej, säger jag. Vad skulle du vilja ha på din gravsten? Jag vill att de skriver på min gravsten: jag har i alla fall försökt. Ligger något i det, eller hur? Tänk vad tråkigt om du skulle stå på våra gravstenar. Vi spelar alltid säkert. Gjorde aldrig någonting för att ta risk för någonting. Vad tragiskt. Jag menar, vi kommer till himlen ändå. För till himlen kommer vi av nåd för att vi tar tag i Jesus, vad han har gjort för oss. Men tänk vad trist. När du kommer upp till himlen, då kan du inte rädda någon ofrälst. Då är du där uppe. Det är här nere. Här nere vi kan gå och följa Jesus mitt i kriget, mitt i kampen, mitt i att vi behöver Jesus förlåtelse varje dag. Men det är här nere du kan göra skillnad. Där uppe alla är perfekt. Jag glömmer aldrig en general i USAs armé. Jag mötte honom i Jerusalem. En varm kristen. Vet ni vad han sa? Han sa så här, jag tycker det var så härligt. Han var typ 80. Och han sa till mig, han var verkligen passionerad kristen. Så han, vet du vad han sa? När jag kommer upp till himlen, då vill jag komma upp till himlen. Och jag vill ligga där inför Jesus. Och jag vill vara helt förbrukad. Jag vill ha gett allt jag har gjort för Jesus. Jag vill liksom vara som en blöt trasa som man liksom får plocka in i himlen och så ni vet, hela såklart och gör allting, gör perfekt och vidare. Men jag vill ha gett allt. Det är en ganska härlig idé. Att inte åka till himlen bara på en plyschsoffa, sitta och äta chips liksom och leva för sin egen skull. Eller hur? Utan liksom ge hjärnet för Jesus. Då blir livet mycket roligare. Och inte bekvämare, men det blir roligare. Och framförallt betyder det mer för alla runt omkring. Vi ska bjuda in till förbön alldeles precis här. Jag spar mig lite tid, hoppar ner till sista. Dopet är viktigt, det vet vi. Ingången i kristen tro. Och det är härligt att Jesus lyfter fram både Fadern och Sonen och den helige Ande. Där har ni verkligen treenigheten, om någon tvivlar på det. Men vi kan väl avsluta där i vers 20. Jesus säger då: lär dem att hålla allt som jag befaller er. Och så kommer det då: och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla dagar. Och jag har redan innan pratat om morgonbön. Det finns ingen lag att man måste be morgonbön. Du är förlåten ändå, du älskar ändå. Men skulle jag rekommendera någonting så är det: varför inte ha en ordning i ditt liv där du börjar varje dag med Gud? Och mitt tips skulle vara att låta det se ut på något sätt. Alltså att låta det ha någon typ av konkretion hur du gör. Jag har lärt mig min andlige fader hur jag gör. Jag är väldigt tacksam att jag har lärt mig det sedan 80-talet. Som jag berättade innan. En hälsningsfras, syndabekännelse, ta emot Jesu förlåtelse, 3 salta salmer, en evangelietext, Fader vår, en annan bön som vi inte behöver ta upp just nu. Välsignelsen. Det tar 3 minuter. Lyxversionen tar 5 minuter. Och ni vet, i Sverige har vi en tendens att alltid lyfta fram hur lite saker och ting känns. Jag vet inte varför, vi alltid pratar om det negativa. Hur lite det känns, hur stilla det är, hur ofta vi tvivlar och så vidare. Jag har också en surkart många gånger. Men jag är förbluffad inte över hur lite det känns att be morgonbön. Jag som är en av Sveriges nu levande morgontröttaste personer. Jag är mycket mer fascinerad över hur mycket det känns. Att varenda morgon så blir jag välsignad av att läsa 3 salta salmer. Det händer inte att jag inte blir välsignad. Varenda morgon så har Jesu ord en sån här uppmuntrande förmåga att både chocka mig, skaka om mig, välsigna mig, allt vad det nu är för någonting. Varenda morgon, någonstans på morgonbönen, så känner jag att det här, det var vad jag behövde för att starta den här dagen. Det är ingen lag, du måste inte. Men om du tänker göra det, så ska jag ge dig ett ord som, oho, nu kommer mötet lyfta. Det är ordet planera. Planera. Jag tror att problemet är att vi planerar för allt annat utom vårt andliga liv. Vilket är mycket märkligt. Jag har tre barn. Vi har tre barn. Jag har min fru. Vet, nu är de stora. Den minsta är 1,99 lång. Ganska lång kille. Ganska kul när han vill skoja och brottas. Vet ni. Då flyger man. Men i vilket fall. Ni vet, de har varit barn allihopa. Och de har haft sina aktiviteter. Och vi har skjutsat. Jag har känt mig som taxivajsbrott. Bara där vi har ingen taxameter. Vi har skjutsat runt alla dessa barn. Och jag måste säga, jag är riktigt imponerad. Vi har knappt missat en enda aktivitet. Under typ, jag vet inte hur många år vi har skjutsat. Har vi skjutsat runt på de 15 år åtminstone? För vi har knappt missat en enda. Varför? För att vi planerar. Jag och min hustru har planeringskonferensen precis när vi kommer hem från liksom våra jobb. Okej, tar du det, tar du Jonathan där, så tar jag Emilia där. Och så tar du Maxi där och så tar jag Theodor där. Papp, 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 papp. Man planerar, då händer det. Är ni med? Så vet vi dessutom att vi har en fiende, djävulen. Han är dödsdömd, han är bara en dålig förlorare, men han är inte död. Och ett av hans namn är tjuven. Han försöker ta det han inte är rätt att ta. Han försöker ta din bibelläsning, han försöker ta ditt böneliv, han försöker ta din samverkan med Kristi kropp. Allt det där, det finns alltså en motkraft. Har du varit med någon gång om att det är lite kamp när du ska läsa Bibeln? Det är lite kamp kring vårt böneliv. Det är lite kamp kring gemenskapen ibland. Alltid är det inte alltid enkelt. Det finns en motkraft. Vi är inne i en andlig kamp, mina vänner. Och då innebär det att ska vi liksom få till det här med morgonmötet, då gäller klacken i backen. Alltså, planera. Men då, ni vet, Jesus är segern. Han har redan vunnit segern. Han kommer med sitt beskydd. Så om vi bara liksom öppnar oss för honom, då sker det. Så frågan är inte om vi kan. Frågan är inte om vi har tid. I don't buy. Frågan är om vi vill. Och om jag säger det här om morgonbön, du blir trött. Du tycker, ja men Hans, det är inte för mig. Fine, släpp det. Men om du finns här, du upplever en längtan. Du känner, ja men Hans, jag har tappat det där, men jag vill ha tag på det igen. Då är mitt tips till dig, planera. Vi tänker ofta att det viktigaste vi gör med Gud, det är sent ett kvällsmöte när rökmaskinen är på och vi hoppar och studsar, och det är jättebra. Men det kan vara minst lika viktigt om du sitter när du är som mest klarvaken och bara tänker igen. Du tänker. Ni vet, Gud har faktiskt gett oss en hjärna. Han har gett oss hjärta, halleluja. Men det var inte misstag att han gav dig en hjärna. Vi kan använda vår vishet. Tänk vad du sätter dig och tänker igen så här. Okej, jag vill be morgonbön. Hur gör jag det? Om du tar en stund och planerar, då lovar jag dig, sen kommer du kunna utföra det. Och var då inte som en maratonlöpare som planerar för liksom 50 kilometer och så kommer du hem helt nedbruten. Utan tänk på någonting som är lagom. Någonting som är görbart. För mig, syndabekännelse, ta emot förlåtelseord, tre salta salmer, en evangelietext, Fader vår, det är görbart. Oj vad det välsignar. Det är tips för att få upp de här antennerna. Varje dag, alltså jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var därför jag pratade om morgonbön. Att leva i en morgonbön, det är ju ett väldigt konkret sätt att stiga in i just det. Även idag är han med. Även idag är han med. Att be en liten morgonbön är som att öppna upp dagen. Just det, det här är en dag som inte är först och främst liksom jag och sen Jesus, utan det är Jesus och jag idag. Det rimmar ju nästan. Och till slut, innan vi bjuder in till förbön, skulle jag vilja lyfta upp den här storartade visionen. Alltså det som Jesus nu har målat upp. Jag tänker vi ska stanna där och sen bjuda in till förbön. Idag har vi fått möta att den uppståndne Jesus, han visar sig inte bara för apostlarna, utan han visar sig för oss. Och genom sitt ord så talar han ut till oss. Han har påmint oss om att den Gud vi tjänar, han har all makt i himlen och på jorden. Precis all makt. Vi har idag fått bli påminna om att han som har all makt för att han älskar oss och för att han älskar alla människor, så låter han en ström utgå konstant från tronen. Och den strömmen vill han välsigna oss med varje dag. Jag tänker ibland på Uppenbarelseboken 20. Där Gud i himlen, vi kommer höra honom säga det en gång i början av evighetstillvaron där. Då säger han, se, jag gör allting nytt. Är inte det härligt? Men mina vänner, i en bemärkelse, varenda morgon om vi ställer oss i strömmen eller eftermiddag eller kväll, varenda gång vi hoppar in i Guds ström, så finns där någonting av att den helige ande sköljer genom oss och säger, se, jag gör allting nytt. Det måste vara det Paulus var med om i Filipperbrevet. Ni vet, han skrev Filipperbrevet som vi kallar för glädjens brev. Vet du vad som var hans livssituation då? När han skrev glädjens brev. 4 kapitel, bara knattrade av ordet glädje. Hans livssituation var så här. Han satt i fängelse med en soldat länkad med sig. Ständigt hade han bojor. Han visste inte om han skulle överleva dagen, för han hade inte blivit prövad i någon rättegång. Och vet ni vad som var kejsare då? Någon som vet? Vem var kejsare då? Precis. 17 poäng till någon där. En liten snubbe som heter Nero. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker så här, inte så bra. Det var inte en så trevlig kille, kan vi säga. Han blev värre och värre ju äldre han blev dessutom. Nummer 2. Paulus hade en kristen broder på plats. Och han hade varit med om en långvarig sjukdom. Många botade Gud direkt, men inte alla ens på den tiden. Utan Epafroditus hade varit sjuk under en lång tag och precis vänt tillbaka. Dessutom, på den tiden kunde kristna vara avundsjuka på varandra. Märklig tid. På den tiden kunde kristna bråka med varandra. Alltså liksom att tappa fokus, och de liksom blev köttsliga och prestige och började verkligen liksom sätta dit varandra. Så att utanför fängelset så pågick en stor kampanj som hette så här: för Jesus mot Paulus. För folk var avundsjuka. Mitt i det läget kommer den helige ande över Paulus. Se, jag gör allting nytt. Och Paulus fylls av den helige andes glädje och skriver bara glädje, 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 glädje. Och så skriver han det här, jag älskar det. Han säger, vet ni vad vänner, säger han. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag löper för att vinna segerpriset i Kristus Jesus. Nu var det inte så att han var ju tacksam för allt som hade hänt. Absolut. Så på det sättet glömde han inte allt Gud hade gjort, såklart. Men det han menar någonstans, tror jag, det är att genom åren, genom kamperna, genom livets olika vågdalar och toppar och allt vad det nu är för någonting, så är det lätt att du och jag börjar ackumulera, alltså dra på oss, bygga upp en större och större ryggsäck av gamla besvikelser, gamla motgångar, gamla rädslor, gamla sår, gamla bakslag, gamla hohojaja. Och den här ryggsäcken, det är liksom att för varje år som går i vårt liv så blir det mer och mer hohojaja. Men det Paulus fick vara med om, det var att den helige ande plockade fram en himmelsk sax. Klippte av det här bagaget bakåt. Och så kan Paulus fristå där och säga, jag siktar på Jesus. Jag kämpar för Jesus. Det blir underbart att komma till himlen. Det är att bryta upp och vara hos Kristus. Men nu, varenda dag jag är på jorden, ska jag ge max för honom. Jag har inga bördor. Nej, nej, nej. Jag har släppt mina bördor. Mina synder, de får Jesus varenda dag. Utbyte får jag den helige ande. Så nu kör jag framåt. Vad tänker ni? Men jag tänker satsa ditåt. Nu klipper vi av det där. Ganska befriande, eller hur? Bara få släppa. Och allra sist som avslutning då, på tal om den här stora visionen. Vi har fått höra om hur Jesus har all makt, missionsbefallningen. Och han säger, jag är med er alla dagar. Och sen säger han, till tidens slut. Och där står på grekiska, om jag inte missminner mig, tidsåldrarnas sammanfattning.
Och ni vet, det är ju att tillvaron kommer inte sluta med att den här jorden blir en rykande askboll. Nej, det kommer sluta med att Jesus kommer tillbaka på himlens skyar. Det är ju det som är slutet, som jag säger. Jag är med alla dagar till tidsåldrarnas sammanfattning. Vilken vision. Vi har den uppstående Jesus i ryggen. Vi har Jesu återkomst framför oss. Och vi har en ström att hoppa i varje dag som bubblar genom oss ut i andra. Det är missionsbefallningens budskap. En man som hade fattat det här. Det är en speciell man. Han heter, känner ni igen namnet, Neil Armstrong. Han är ju typ den första som landar på månen. Kan man ju tycka ganska speciellt. Så han är något av en kändis världen över, kan man väl säga. Tills han dog. Han kom till Israel. Neil Armstrong. Den första mannen som landar på månen. Och ni vet, Israel tog emot honom med öppna armar, såklart. Så vart han än for i landet, massa journalister. Så var det en arkeolog, Israels chefsarkeolog såklart, skulle vara fint som snus. Och en guide. Jag har pratat med en nära vän till den här kvinnan som var guidade, Neil Armstrong. Och då berättar hon att Neil Armstrong kom till, och han var en ganska försiktig person. Alltså, Neil Armstrong som person var ganska försiktig, ganska diplomatisk. Ni vet, gjorde inte sådär jättemycket avtryck hit och dit, utan väldigt fokuserad så. Och så kommer han till trapporna på sydsidan som står där än idag, upp till tempelplatsen. Och chefsarkeologen, han har sin dragen, journalisterna står där, och chefsarkeologen, han säger till Neil då att ja, Neil, här har du då trapporna upp till tempelplatsen, och de här trapporna, det är ju från Herodes tid, alltså de är 2000 år gamla, och det här var sättet som folk gick upp till templet, så att ja, många berömdheter har gått här, till exempel Jesus har gått upp på de här trapporna, det kan vi säga säkert, sa han. Och när han sa Jesus, då bara frös Neil till. Han bara frös till. Då stod Neil så här, och vad är det som har hänt med Karl? Han bara stod. Första mannen som landade på månen, så bara står så här. Och så börjar komma tårar från hans ögon. Strömmar ner över kinderna. Och den här kvinnliga guiden tänker, hjälp, han kanske har ont. Han kanske mår dåligt. Så hon liksom, räcker honom nästycke. Ja, Neil, här får du. Ja, tack, han tog emot sig. Men jag mår inte dåligt. Nej, det är fint. Och den här lugna, stilla, försiktiga, timide man, fast väldigt skärpt såklart, landar på månen, men ändå. Han vänder sig nu om till alla. Så säger han till alla. Med rörelse i rösten, så säger han till alla. På tal om att Jesus hade gått där, säger han. I got to tell you, säger han. Jag måste tala om för er. I'm more excited walking on these steps than I was walking on the moon. Alltså, det betyder mer för mig att gå på de här trappstegen där Jesus har gått än vad det betyder för mig att gå på månen. Det här betyder mer. Det här är större. Och då föddes citatet. Mankind walking on the moon is a small thing compared to God walking on earth. Att mänskligheten gick på månen är en liten struntsak jämfört med att Gud har gått här på jorden. Så alltså enligt Neil Armstrong, det du och jag är inblandade i här. Hur många eller få dagar vi än har kvar här på jorden, det är alltså större än vad han var med om när han landade på månen. Jag tror han har förstått någonting helt korrekt. Och jag hoppas att vi om en liten kort stund kan sjunga någon sång på slutet. Är det okej? Okay? Du laddar upp där. Och då ska vi göra någonting väldigt enkelt. Vi ska inbjuda den som vill att komma fram hit och bli smord med olja. I Bibeln är olja ett tecken på den helige ande. Det är vad olja står för i Bibeln. Och det som sker är väldigt, väldigt enkelt. Vi lever i ett fullkomligt fritt land. Så du behöver inte alls komma fram, utan det är bara för den som vill. Du kommer fram här och ställer dig. Du behöver inte säga någonting, utan du bara ställer dig. Och så smörjer jag och Lars Gunnar dig med ett kors i pannan. Och så lägger vi handen på dig helt kort. Och så ber vi bara om att den här missionsbefallningsströmmen ska bara flöda över dig. Strömmen med Guds liv, visioner, kraft från den heliga ande. En kort bön om det. Och ett bibelord som vi kan få med oss in i den bönen. Jesaja 61:3. Det står så här. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande.
Och jag blev nyfiken på det här på hebreiska. Det står alltså en modfälld ande. Och då tänkte jag, vad menar hebreiskan med en modfälld ande? Vad är det för någonting? Och så gick jag till hebreiskan och ni vet, jag älskar att hebreiskan är så konkret. Man tar ofta en konkret realitet och kopplar ihop det med en andlig sanning. Och det här ordet användes om en man, patriarken Isak. Ni känner till Isak? Ni vet, Isak, mot slutet av sitt liv så står det om Isak att hans ögon, han blev blind, va? Han kunde inte se. Och det står på hebreiska att det kom en matt hinna över hans ögon. Det här sa ju ingenting om hans andliga tillstånd, såklart. Men det var liksom ett sätt som han åldrades på. Och det betyder att om du tittade på Isak så tittade han inte tillbaks. Hans blick var matt. Det var som en negativ hinna för hans ögon. Det var ju så Jakob kunde lura honom, eller hur? Och låtsas vara Esau. Det hade ju aldrig funkat om inte han hade en hinna för ögonen. Nu använder Jesaja, ledd av den heliga ande, samma ord. Men nu talar inte Jesaja om fysiska ögon. Nej, nu talar Jesaja om vår ande. Och det Jesaja verkar mena är att om vi vänder ryggen till Gud, då blir ju annat vår Gud. Vare sig vi kallar för vår avgud eller inte, men annat kommer i vägen. Och det som händer med vår ande, det är att det kommer en hinna över det. Så att fastän Jesus konstant tittar på oss med Guds egen vulkanheta kärlek, så tittar vi inte tillbaka. För vi har en hinna för våra andliga ögon. Det är därför Jesus talar om till församlingen Laodikeia att han kommer med ögonsalva. I ljuset av lammets blod, det är nådens salva. Och det är det som då, vi läser det igen. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja, tänk på Paulus, Filipperbrevet, istället för sorg. Och lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Så då tänker jag själv blir smord med olja åtminstone en gång i veckan. Jag har en stackars person i Göteborg som ber för mig en gång i veckan. Har gjort så sedan 1999. Vi pratar inte om värdet, vi fikar inte. Utan vi träffas. Jag ber kort för den här personen. Sen ber den här personen länge för mig. Smörjer mig med olja och ber för mig så där 20-25 minuter. Det bevarar mig från utbränning. Jag är helt övertygad om det. Och ofta kan jag uppleva nästan fysiskt hur den här oljan ger mig en ögontvätt. Alltså, min blick klarnar. Just det, där var ju Jesus. Smörjelsen kommer. Och det första som händer när jag blir smord är inte att jag blir överspänd. Utan det kommer en djup vila, en djup frid. Som en honung från Gud själv som fyller mitt hjärta. Så, vi inbjuder till detta. Jag och Lars Gunnar, vi står här framme. Du är välkommen fram, Lars Gunnar. Vi sjunger någon sång. Och jag kan få leda oss i bön innan ni kommer fram. Den som vill. Och vi gör det lite snabbt. Jag måste iväg. Ja, jag kan ta den. Det spelar. Skulle vi kunna stå upp? Då hjälper vi de som vill komma fram. Och så ber vi. Herre, välsigna oss. Och välsigna varje person som har varit med idag. Och nu ber vi dig, far i Jesu namn, att varje person här som blir smord med olja, att det blir glädjens olja istället för aska. Att det får bli lovprisningsklädnad istället för en modfälld ande. Vi prisar dig för det, far. Vi ber om läkedom också till kropp, själ och ande, Herre. Olja som du själv säger är kopplat till din läkedom också, Jesus. Vi ber om ett flöde. Genom dina sår är vi helade. I Jesu namn, låt oss, Herre, kliva in i missionsbefallningsströmmen, Fader. Det ber vi i Jesu namn. Församlingen sa, amen.